En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Han ska ha segrat i en stor drabbning år 516 och han ska ha dött i slaget vid Kamland 537. Mer än så står inte, mer än att någon som heter Medraut föll vid samma tillfälle. Men det här är två små lakoniska notiser och de är oanvändbara som källor till Lattus tid. Både för att de skrevs ett halvt millennium för sent, men också för att det här lätt kan ha interpolerats, skrivits in under medeltiden. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Och till mig, jag heter Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet. Och också till
mig, Katarina Harrison Lindberg, som är gift med Dick och författare.
Ja, nu har vi betat oss igenom forntiden och antiken och kommit in i folkvandringstid och tidig medeltid.
Och den tredje säsongen av...
Precis. Och dragit på oss en massa nya häftiga upplevelser under det här året som har gått. Vi har varit ute och rest, vi har varit på Gotland, vi har varit i Afrika på safari och åkte runt i Värmland och tittat på teater. Vi har haft fullt upp.
Det hinner hända väldigt mycket mellan olika säsonger för oss, inser vi nu.
Ja, nu är vi på hösten och ja, snart är det väl jul. Det händer nya saker hela tiden, men en sak dyker upp hela tiden när vi är ute och reser, och det är de här spännande gestalterna och myterna som finns i alla länder och alla landskap och som man alltid måste sätta ett trist frågetecken efter när någon lokalpatriot kommer och yvs över detta, nämligen har de här funnits eller inte? De här mytgestalterna som tycks vara alltså fördolda och inpräntade i alla länder så folk skulle kunna
Jag vet
minnen.
Att du får mycket frågor om detta. Vad är det folk frågar mest om?
Ja, här i Sverige så frågar de gärna om sånt där som någon sorts vikingakung eller Beowulf eller Sveriges vagga eller något sånt där. Men jag har ju bott i England väldigt mycket och där är det hela tiden två gestalter som dyker upp.
Kung
Arthur och Robin Hood.
Ja, Robin
och Robin Hood,
Hood
honom flyttar vi fram. Honom vill vi ha senare i senmedeltiden, men kung Arthur. Och det här är någon, insåg jag snabbt att det här var någon sorts engelska historikers. Akilleshäl och heliga graal på samma gång. Ingen kunde offentligt erkänna att vi tror på honom, men alla ville hitta honom helst i sin egen lilla byhåla. Och det här sparkade igång vilket samtal som helst. Var det här på Institute of Historical Research eller på King's College eller något sånt, då var det absolut inte. Han är påhittad. Tror ni utlänningar på kung Arthur har funnits? Nej, han har inte existerat. Alfred den Stora har funnits och så vidare. Var det däremot bland gemene man, inte minst inom turistbranschen, Glastonbury i synnerhet och Tintagel, där var det självklart att han har existerat. Här är hans gravsten, läs själv, och där ligger hans fru. Och förresten, där borta föddes han. Och de tror på det, stenhårt. Och samma sak gällde Robin Hood för övrigt, att det fanns två läger och båda var helt benhårt inställda på att de hade rätt i sammanhanget. Och för vår del så är han ju perfekt just nu. För nu är vi i den tidiga medeltiden. Och om någon figur är en portalgestalt där.
Om du säger vi är i den tidiga medeltiden. Men vad betyder det? När skulle kung Arthur ha levt? Om vi nu låtsas då att han skulle ha levt. När? I vilken tid han
Ja, exakt där vi befinner oss i den här poddens utveckling. För vi har nu lämnat antiken. Vi har kommit in genom halva 400-talet. Romerska riket i väster har desintegrerat. Folkvandringstiden är precis igång. Och då menar kung Artus påhejare, de som tror att han har funnits, då ska han ha inträtt på scenen. Sent 400-tal, tidigt 500-tal och stoppat tiden, stoppat processen, hejdat anglarnas och saxarnas vilda framfart och för sin egen livstid åtminstone återskapat någon sorts gyllene brittisk tidsålder, en britannisk keltisk guldålder i skuggan av romarriket, alltså decennierna kring år 500. Och det är där vi befinner oss. Och varför inte börja med kung Arthur, den tidiga medeltidens halvhistoriska portalgestalt?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja. Då är det ju fler som dyker upp också. Det är ju hans gemål, drottning Guinevere. Och det är hans svärd.
Ja.
Excalibur. Och det är hans muntra män som inte är vid Sherwoodskogen utan sitter
vid det runda bordet.
Okej, och så ger de sig iväg för att leta efter den heliga graal. Hela det här komplexet av Arthur-myter. Bor man i England så möter man det här gång på gång på gång. Bilar du runt i Cornwall och kommer till Tintagel som är en fantastisk plats i sig med klippor som går ut och små trappor och nu vid brusande vågor.
Ja, du har varit här. Jag har aldrig besökt de här platserna.
Men jag har åkt runt och sett allt det här. Och Tintagel i Cornwall, det hade räckt som natursevärdhet. Men alla som har sett John Bormans film Excalibur vet ju att där lade en gång trollkarlen Merlin en dimbank tvärs ut till klippön på vilken Uther Pendragon kunde rida till häst för att förklädd lägga sig tillsammans med Igraine, hertiginnan av Cornwall, som sen då fick sonen Arthur. Åker man till South Cadbury och traskar upp till en liten fånboj så kan man se att det här, att det måste ju vara Camelot. För det kan man höra en eller annan guide säga. Kommer man till Winchester så finns det ett museum som stoltserar med att vi har originalbordet, det runda. Och kommer du till Glastonbury så kan du gå in i kyrkorinen och titta på graven där både Guinevere och Arthur ligger. Och då får man ju höra att Glastonbury, ja det kallar vi det nu. Förr i tiden kallade man det här Avalon, Insula Avalonis, där Arthur ligger in till den dag England behöver honom. Då ska han resa sig ur sin grav och skydda landet. The once and future king. Och så vidare och så vidare då. Det är ganska kul att göra sån här Arthur-turism. Men som historiker får man ju inte riktigt tro på det.
Jag måste ju fråga då, har du varit och tittat på det runda bordet?
Nej, så mycket historiker var jag att dit gick jag inte. Dessutom runt bordet, det är extremt opraktiskt. Du kan ju inte sätta saker mitt på för ingen nåd i så fall. Så redan där stupar det här Winchester runda bordet.
Men gud vad jag inte håller med dig, jag älskar runda bord.
Ja, då är det bara att åka dit. Winchester väntar. Men man behöver inte åka till England för att drabbas av de här arthurianska vingslagen. Avalon till exempel, Marion Zimmer Bradley skrev en bestseller som heter Avalons dimmor som finns som miniserie. Eller så har vi Disney, Svärdet i stenen, Sword in the Stone. Du har Monty Python, Holy Grail.
Det är honom, det är det jag tänker på.
Hela tiden.
Ja.
Arthur. Och så har du musikalen Camelot som var Kennedys favoritmusikal. och så vidare och så vidare då. Och du har ju skrivit om det här själv.
Ja, det här är så roligt för att vi pratade naturligtvis lite grann om det här innan vi satt oss i det här rummet och spelade in podden. Och när jag gick på gymnasiet, jag hade en väldigt god vän, hon hette Ebba. Och vi skrev faktiskt en bok tillsammans. Det började som ett skämt. Hon skrev en rad, jag skrev en rad och så bara fortsatte vi och fortsatte vi. Och personerna som agerade i den här boken, vi ville ha någonting som utspelade sig för väldigt länge sedan. Så valde vi kung Arthur och Guinevere och Lancelot och Percival och alla de här riddarna som skulle funnits kring runda bordet. Så att vi skrev en tjock bok om dem. Jag har kvar den, faktiskt.
Och den har du inte läst upp för mig, Nada?
Nej, det har jag inte. Den är säkert väldigt löjlig för oss idag, men då var det väldigt kul. Så han var en känd person i alla fall som man kunde relatera till även om man gick på gymnasiet i Oskarshamn.
Och vi hade ju kunnat hålla på väldigt länge och bara räkna upp sådana här arturianska referenser som man kan se på film och tv-serier och barnböcker. Alltså han finns som en historisk kändis. Och på grund av engelska språkets spridning över världen och engelska litteraturens och kulturens spridning så är han idag en global kändis.
Men jag tänker det, vår bild av honom, den är ju väldigt färgad av Monty Python och Disney kanske och sådär. Vi har någon sorts föreställning om det. Man får lite filmvibbar när man tänker på kung Arthur. Men hur var det? Hur såg det ut på den här tiden i England egentligen?
Ja. Då lämnar vi Hollywood och Disney och så flyger vi i tiden tillbaka till 400-talet efter Kristus. Romarriket försvann inte från Britannien genom erövring utan det försvann genom att romarna tröttnade på att vara där och lägga ner pengar på försvaret. De evakuerade ön frivilligt. År 407 drog de tillbaka sina trupper, 410 får britannerna veta att det kommer inte ersättare. Och det här gav till en början väldigt, väldigt stora farhågor. Det är inte så att britannerna jublade, yes! Finally, the invaders have gone! Let's rule Britannia! Nu bygger vi en flotta och så skapar vi ett kolonialvälde. Det är inte så det sker, utan de blir förskräckta. Britannerna hade i hundratals år levt i romarriket. Nu evakueras provinsen på hela försvaret. De blir rädda för att det ska komma gaeliska, skotska, irländska, saxiska sjörövare och de har inget försvar. Så de ber gång på gång på gång kejsar Honorius att skicka tillbaka trupper. Såna kommer inte. Och då ingår man avtal med nya legotrupper. Och det är här hela Arthur-grejen börjar. Man ingår avtal med saxar, angler och jutar, alltså germanfolk som bodde grannar på andra sidan Nordsjön. Folken nu vande norra Tyskland och Danmark. Att de skulle komma över och göra vad romarna hade gjort, alltså ta över kustförsvaret. Och det gjorde man. Man bjöd in dem, de fick land och så småningom så sker det som alltid sker om man är oförsiktig med väpnade styrkor. Arméerna insåg att det var de som hade makten. Armén har alltid makten i ett land om armén väljer att utnyttja den. Och det var just vad de här saxarna, anglarna och jutarna gjorde. De började ta över landområdena permanent, bli självständiga, skapa egna kungariken. Och de här kan man se på en engelsk karta. Du kan se Sussex, Wessex och Essex, det är sydsaxarna, västsaxarna, östsaxarna. Du kan se East Anglia, det är östanglarnas land och så vidare. Och i det här läget så blir ju då de här brittiska kelterna, som själva splittrade i småriken, mycket, mycket nervösa och börjar formera sig till motstånd. Och hela den här processen med anglarna och saxarna som kommer in, det ska då ha upphört och bromsats av en man som heter Ambrosius Aurelianus. Detta nämns av Gildas. Gildas är en munk i västra Britannien som lever i mitten av 500-talet och han drar upp Ambrosius Aurelianus som den som åtminstone temporärt under 60-70 år lyckas bromsa den här utvecklingen. Men han nämner inte Arthur.
Nej, han nämner ingenting om Arthur och det gör inga andra tidiga författare eller skribenter eller munkar eller så heller. Alla tidiga källor är tysta om honom fast de nämner andra personer. Ingen på 400-talet, 500-talet, 600-talet eller 700-talet nämner ett knyst om Arthur.
Och då nämner de, som du sa, andra.
Vi och du nämner de andra, så det finns namn på andra personer som ska ha varit viktiga. Och det är ju graverande för Arthur, det får man ju ändå säga.
Vi har till exempel en kung i södra Wales som heter Vaute Corrix, som vi även har i den irländska nationen Vaute Corrix. Han har en sten efter sig, en Ogham-sten. Och så har vi kungar av Gwynedd och Cornwall. De känner vi till, så det är inte så att det är tystnad om kungarnamn.
Men det dröjer alltså flera hundra år, ända till 800-talet innan namnet Arthur dyker upp för första gången. Då författades det en lista i Historia Britonum. Det är en lista, det är 12 fältslag och de ska ha utkämpats av en krigsledare vid namn Arthur. Ja, så där dyker han upp för första gången.
Och krigsledare, det är alltså inte kung, det är inte latinens rex, utan det är dux bellorum, krigsledare. Ett annat verk som kompilerades ihop, alltså samlades ihop på 800-900-talet, det är alltså vikingatid, det är ett halvt millennium för sent för en bra källa, heter Annales Cambrae, och där hänvisar man två gånger till Arthur. Han ska ha segrat i en stor drabbning år 516 och han ska ha dött i slaget vid Camlan 537. Mer än så står inte, mer än att någon som heter Medraut föll vid samma tillfälle. Det leder tankarna till Mordred, en skurk i medeltida berättelse. Han ska ha varit Artus illegitime son och förrädare som orsakade hans död. Men det här är två små lakoniska notiser. Och de är oanvändbara som källor till Arthurs tid. Både för att de skrevs ett halvt millennium för sent, men också för att det här lätt kan ha interpolerats, skrivits in under medeltiden. Så, vad blir resultatet om vi använder trist historisk källkritik?
Ja, och vi gillar ju källkritiken då. Så det är synd för Arthur, för att finns det ingenting som är närmare i tiden så kan man inte påstå att han har funnits. Det finns inga belägg för det.
Vi kan inte uttala oss om hans existens.
Nej, så skulle vi kunna säga. Vi kan inte uttala oss om hans existens. Om han fanns så glömde man i sådana fall bort honom i 400 år. Och sen bestämde man sig för att berätta om honom. Och det är väldigt osannolikt faktiskt att det hände. Dessutom, många av de här sakerna som vi idag då... så här gick det till. De här personerna var med. Det här gjorde han. Det är sånt som inte skrevs förrän på 1100-talet.
Geoffrey of Monmouth. Danmarks var på Saxo och Snorre Sturlason.
Precis. Så att det är helt värdelöst att utnyttjas som källa till Arthur egentligen.
Ja, och det är alltså först då som Sir Lancelot dyker upp. Heliga Graal, Sverd Excalibur. Det är alltså 1100-1200-tal. Ja. Och då ska det här utspela sig på 400-500-talet. Mm. Det håller inte. Nej. Tyvärr, för det är en vacker historia.
Men jag tycker det är lite roligt att saker och ting händer på 1100-1200-talet. För det är precis, du nämnde Saxo här till exempel, den stora danske historieskrivaren.
Ja, och Snorre.
Det hände ganska mycket vid den tiden. Det måste ha varit som att då gillade folk att skriva historia. Det är lite 1800-talet, fast på 1100-talet.
Ja, både Geoffrey of Monmouth i England, Wales egentligen, var walesare, och Saxo Grammaticus i Danmark, de tillhörde de, alltså inte rikshistoriografer, för det begreppet fanns inte, men de historieskrivare som ville ge sitt folk och sitt land ett ärorikt förflutet. Och så ser man till att skräddarsy det så det passar dem själva. Geoffrey of Monmouth hittade på ofantligt mycket. Alltså han hittade på sånt som kung Lear och andra som Shakespeare skulle använda, och redan hans samtida kollegor kritiserade honom för att bara pluffa. Det var, alltså, de gick inte på det. Men han skapade historier som fick ett så kraftfullt värde i sig att de blev avgörande för hur man sen betraktade Englands förflutna. Och det han skrev mest om var just Arthur.
Det måste ju ha varit någonting i tiden på 1100-talet som gjorde att man ville göra det här.
Det är alltså en enormt kraftfull demografisk och social uppgång. De man har varit grund universitet, städerna har vuxit till sig, man har tilltagit sig i lärdom, både latinsk och börjat få in lite grekiskt. Och man har börjat få ambitioner och kungarna har blivit mäktigare och blivit mecenater. Och då börjar det här klicka in. Alltså det är en social omvandling som går in i en högmedeltida blomstring. Och då finns det en marknad och en möjlighet för den här typen av människor att ge sin version av det förflutna. Och det gäller alltså hela Europa, det är inte bara England och Danmark.
För just Arthur är ju det här urbra. För det är inte bara Geoffrey of Monmouth som börjar skriva om Arthur, utan det finns fler som nappar på Arthur-historien på den här tiden och gör honom stor.
Ja, och nu får jag dicka mig lite.
Nu ska du få dicka dig.
Jag har alltså levt i England och jag har rest runt och bekantat mig med arturianska platser. Och, det här kan jag varmt rekommendera för det här är kul. Om ni har en bil till hand så lite tid över, 3 veckor i södra England. Ställ siktet och GPSen på Glastonbury i Somerset. Avalon som den heter i sagorna. Glastonbury är framförallt sevärt om vi hårdrar det till faktiska fornlämningar på grund av dess klosterruin. Det var ett av Englands rikaste medeltida kloster. Fortfarande mycket, mycket vackert att beskåda trots att det ligger i ruiner ända sedan reformationen. Men det låg i ruiner i mitten av 1100-talet också efter en eldsvåda, en stor brand. Och då ville de här på mark och boskap väldigt rika munkarna bygga upp det på nytt. Mark och boskap måste dock på något sätt omvandlas till pengar. Man behövde in direkta penningmedel för att få tag på byggare. Men branden är också en möjlighet. Man kan ju röja upp lite i ruinerna. Och vad hittar man då? Jo, när man röjer så hittar man mängder av helgonreliker. Först hittar man sådär ja, halvviktiga helgon som inte riktigt fungerar. Sankt Indrach till exempel, Sankt Gildas, Sankt Patrick, vilket är ett problem som finns på Irland också. Sankt Dunstan, vilket var ett ännu större problem som fanns i Canterbury. Och de här relikerna, ja de räckte inte helt och hållet till för att dra in den här återuppbyggnadsfinansen. Men man hittade 1191, enligt triumferande munkar, graven efter kung Arthur och drottning Guinevere. Och det var nästan med en ID-bricka och dental records. Alltså de hade alltså en hel gravsläm, alltså en hel gravsten där deras namn stod så man kunde direkt kontrollera dem och sen låg deras skelett under. Så det var ju självklart att de hade legat där. Kronikören Gerald Wales, Giraldus Cambrensis, skrev snabbt ned en redogörelse som man infogade i en skrift och sen så gällde det naturligtvis att få dit kungligheter. Och det här på Rika Lejonhjärtas tid. Och han och hela hans familj köper det här med hull och hår och tycker att det här är ju så fantastiskt bra. Vår kände stora föregångare som man precis har skrivit böcker om, han ligger ju här. Det är klart att vi måste associera oss med den. Vi måste åka dit och visa att vi är Attus efterträdare. Hade det varit idag så hade de tagit selfies bredvid graven. Och då är det inget problem alls för munkarna att få finansiering.
Undrar man inte lite grann vilka det var som låg där egentligen?
Nej, men det är klart det var Arthur. Alltså, ordagrant. Här ligger den ryktbara kung Arthur med Guinevere, hans andra hustru på ön Avalon. Eftersom det står så, visserligen så ser de här bokstäverna misstänkt ut som 1100-tals bokstäver. Men sådana experter har man inte på 1100-talet som kan säga att det här måste vara nytt, utan det är klart att det är dem. Sen vilka det är i verkligheten, en lokal storman eller några lik som munkarna gräver ned 2 veckor innan, det får vi aldrig veta. Men det viktiga är att den engelska kungamakten accepterade allt det här. Och Gerald Wales, han går då vidare och berättar att ja, det här, det är ju Avalons ö, Innis Avalon, ön där det växer äpplen, Glastonbury, Innis Guthrin. Det är klart det var dit som enligt sagan Morganis, Arthurs släkting Morgan le Fay lät föra honom efter slaget vid Camlan för att läka hans sår och där vilar han in till dess den dag kommer då England behöver honom. Och det här, vi kan ju se det här som ett skamlöst PR-trick av Glastonbury som fungerade. Men det funkade. Det funkade väldigt, väldigt väl och då kan ju smarta PR-munkar gå ett steg längre. Alltså kan man gå på det här så kan man gå på mer, eller hur?
Ja, 1100-talet verkar ha varit en tid då man gillade att uppfinna historia. Bara en snabb fråga. Det går alltså fortfarande att åka och titta på?
Ja, jag har sett honom. Jag var där, jag bilade, jag plockade med min mamma också som fick se det här. Hon blev helt övertygad och sen dess så pekar hon mig hela tiden. Jag tänkte, du ska inte komma och säga att det inte har funnits. Jag har sett hans grav.
Ja, då så.
Och då så. Och det här är ju turistindustri runt omkring. Kan jag säga att Glastonbury kommer att få vallfärda folk dit för blöta rockfestivaler också. Det har lite nyhedendom överallt. Märkliga astral shops. Alltså det har blivit någon sorts centrum för engelsk New Age-rörelse kring Arthurs och Guinevere's gravar. Så munkarna visste väl inte riktigt vad de satte igång. Men Arthur var bara steg ett.
Ja, precis.
Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Någonting som man också förknippar de här riddarna kring runda bordet med, det heliga graal, eller hur?
Ja, och vad ska du åka för att hitta den?
Då ska man åka till Petra, Jordanien.
Ja, för det vet alla
som har sett Indiana Jones.
And the Last Crusade.
Ja, precis.
Detta skulle dock spanjorerna invända mot, de menar att man ska åka till Montserrat utanför Barcelona. För där har graalen också placerats.
Ja, jag tror faktiskt att vi har träffat någon som hävdar att den fanns någonstans i Östergötland också.
Ja, och utanför Stavanger på en ö. Det var en belgisk poet som hävdade redan under medeltiden. Så den har hamnat lite överallt.
Ja, men det festliga är att heliga graalhistorien, det är också en 1100-1200-tals grej. Så samma tid som man formerar hela den här historien om kung Arthur, så formerar man också en heliga graalhistoria som ingen hade pratat om tidigare. Ingen hade brytt sig om, ingen överhuvudtaget funderade över. Och det här var inte en kyrklig grej.
Nej,
att folk
inte
började tro på detta, det var inte så här att man, påven eller munkarna eller prästerna, tyckte att det här ska man tro på, utan det var en rent folklig,
ja, aristokratisk kan man säga.
Ja, det kanske man kan säga.
Det var inte, kyrkan tolererade det här, men de ställde sig absolut inte officiellt bakom det. Och det läggs in vid den här tiden i Arthurväven och berättelserna och i andra sådana här riddarberättelser också. Alltså man ska ta ett jämförelse med hur det skulle kunna gå till idag. Föreställ er att Tolkiens härskaring eller jediridderna i Stjärnornas krig-filmerna skulle inkorporeras i våra nuvarande religioner som ont element eller god element i kosmos. Om Sauron skulle vara någon sorts demon strax under Satan, eller att härskaringen skulle finnas med i någon sorts kristen helgonkult. Ingen präst eller påve skulle skriva under på de här dogmerna. Men jag har svårt att tänka mig att man skulle dra igång omfattande hatkampanjer mot de här andliga nyförvärven. Utan man skulle snarare skratta, skaka på huvudet och sen ägna sig åt vettigare ting än att strida mot de ofarliga vattenkvarnarna.
Men Svenska kyrkan är väldigt inkluderande, Dick.
Ja, men trodde på fullt allvar att de skulle säga självklart att Vader finns och han bor. Nej, alltså det, man skulle skaka på huvudet och skratta, men det skulle inte finnas direkta skäl att gå ut och hävda att ja, men det där är ju bullshit. Eftersom det vet man instinktivt att det är. Och lite så var det på 1100-1200-talet med heliga graal. Alltså det var nytt, fast inga fasta dogmer och narrativa mönster för graalhistorien att utgå från. Det var definitivt inte länkat till religionen, men det kunde lätt vävas in i det som någon sån här aristokratisk kultur som man kan berätta om. Och därför så under andra hälften av 1100-talet glider graalen mer och mer in i systemet. Vi vet inte ens vad det betyder, alltså om det betyder skål eller djupt fat eller något liknande.
Ja, precis. Första gången vi stöter på det så är det hos den franske diktaren Chrétien de Troyes. Det är 1180, så slutet av 1100-talet. Då skriver han ett verk som heter Conte del Graal, och där finns det en hjälte. Han heter Perceval, som han är från Wales.
Perceval le Gallois.
Ah, oui. Perceval de Le Gallois. Jag tränar franska nu, måste jag säga. Så jag tar alla chanser. Och han får syn på den här graalen. Och då är det en underskön skål, eller möjligtvis ett djupt fat som du sa, smyckat med guld och juveler. Och det är en ung flicka som bär fram det här fatet, eller skålen. Och hon är inte ensam. Det finns en flicka till. Hon bär en tuar. Det är alltså, det är också ett fat. Stort fat. Och så finns det en man, en ung man, som går längst fram. Så det är tre personer. Och han går med en blodig lans. Och läser man den här texten så man förstår inte riktigt hur de här föremålen ska hänga ihop. Eller om de ens gör det. För det får man inga ledtrådar av i den här texten. Men man fortsatte, framförallt den här graalen, fortsatte man att liksom uppmärksamma. Och sen har folk forskat om det här, alltså nu i vår egen tid. En som, kanske den som har gjort det mest, han heter Roger Sherman Loomis. Han skrev om graalen 1963. Och han hade en idé om hur det kom sig att graalen så småningom blev det här kärlet som Jesu blod skulle finnas.
Real, ja.
För från början så var det mer så att det var kroppen. Jesu kropp var förknippad med graalen.
Corpus Christi.
Precis. Och så att det skedde en...
kor. Det kan betyda både kropp och horn.
Precis, på medeltidsfranska. Ja. Så att förmodligen har man liksom blandat ihop det här på något vis.
Ja, snabbt måste gå, för det här är sent 1100-tal. Och några decennier senare, då är det ju legenden färdig, fix och färdig. Med Jesu kropp, Jesu blod och graalen. Men historien fortsätter ju. Någon måste ju ha tagit ansvar för den här graalen. Fört iväg den.
Ja, precis.
Något av den.
Den här det här var ju en jättebra historia. Om det nu finns ett kärl, antingen att Jesu kropp finns i kärlet eller Jesu blod finns i kärlet, så...
Då är det kraftig.
Ja, det är en jätteviktig grej. Så, och då undrar man ju så här, hur kom det här till? Ja, det börjar man berätta om i början av 1200-talet. Så utvecklades den här Chrétien de Troyes historia. Då la man till att det var Josef av Arimathea som tillverkade graalen av guld förstås. Och han bar den till korsfästningsplatsen på Golgata. Och där ställde han där kärlet vid Jesus fötter. Och så kunde blod rinna ner i den här skålen då. Och sen så tog han naturligtvis hand om graalen, ställde den som på ett altare och hade ljus där och gick gärna dit och bad och vördade det här heliga blodet. Och naturligtvis, det här upptäcks ju, folk blir jättearga, judarna blir jättearga, det är alltid judarnas fel, det vet vi. Så att de fängslar honom, men Josef han får hjälp av Gud så han slipper ut ur det här fängelset och kan ta graalen och rymma. Och händelsevis, han rymmer till England, Dick. Tror det eller ej?
Det är klart. Låt mig gissa, detta är något man hittar på i Glastonbury.
Yes.
För han valde givetvis att flytta dit.
Ja, men det är klart han gjorde. Allt händer i Glastonbury. Ja.
Alltså Josef Arimathea, för de av poddens lyssnare som inte har honom direkt uppdaterad, det är alltså han som ordnar Jesu begravning. Och det är allt vi vet om honom i Bibeln. Och det är i sig en ganska bra notis för folk som ordnar begravningar. Det är en juridiskt viktig handling, sånt kan vara bra att veta, sånt memoreras gärna. Vilket innebär att det finns en stor chans att han har funnits. Men det enda vi i så fall möjligtvis vet om honom det är att han är någon sorts begravningsentreprenör, snedsträck, snäll kille som hjälper till. Men sen tycks man då ha tänkt att ja, om nu han tar hand om det här grova, smutsiga jobbet så tog han väl kanske hand om disken också. Alltså den där graalen, ja, det var förmodligen det man använde det sista Jesus gjorde innan han blev haffad, nämligen instifta nattvarden. Så då blir det här det första nattvardskärlet som Josef rycker åt sig när han snabbt ska ha någonting och sen springa till Golgata och då blir det superheligt. Och heligt i England. Och när man väl har börjat snacka ihop sig om det här, och det här går alltså fort, då kan man fortsätta. Redan på 1240-talet i Glastonbury så kan vi läsa en snabbt ihopsnickrad historia om hur aposteln Filippos, när han har kristnat Gallien färdigt, då skickar han 12 lärjungar för att sprida evangelium i Britannien. Och då lägger man in att Josef av Arimathea, ja han var en av dem. Och han ska ha kommit till England omkring år 63 efter Kristus och försökt få den hedniske kungen Arviragus att döpa sig. Och det lyckades inte, men kungen var så pass imponerad att han gav de här lärjungarna en plats att leva på, nämligen Glastonbury. Och därefter kom andra kungar och bekräftade donationen. Ärkingen Gabriel uppenbarade sig och beordrade de här unga missionärerna att bygga en kyrka av trä. Första kyrkan i landet, i världen, Glastonbury. Och därefter led Kristus helgande till sin mor. Och på så sätt så blir både Josef av Arimathea och heliga graal, som han naturligtvis släpar med sig hela tiden, den blir helt fäst vid Glastonbury. Det vill säga 20-30 år efter att man har mutat in kung Arthur, mutar munkarna in heliga graal också.
Då undrar ju vän av ordning, ligger Josef också begravd i Glastonbury?
Ja, men det är klart han gör. Åker du dit så kan du se honom måla på glasfönster. Problemet i sammanhanget är att det är en helt större, teologiskt sett mycket större utmaning att hitta Josef av Arimathea och hitta heliga graal, om du officiellt går fram och hävdar att vi vet att han ligger här. Kung Arthur, det är en världslig angelägenhet. Men att fejka ihop helgonreliker, som man hävdar att man har på andra plats i Europa, om en sån här helig person, det är inte helt lika enkelt. Och därför kunde inte de här abbottarna och munkarna officiellt säga att ja, det är klart att Josef ligger här och han tog med sig heliga graal och det ligger här också. Utan man kan bara säga att ja, det här ryktas här. Detta påstår folk. Men man går aldrig ut officiellt säger att jo då, här har vi graven och här är graalen.
De visar aldrig upp den.
Nej.
De har inte hittat den än.
Och detta är ju good news för alla konspirationsteoretiker, för varför visar de inte upp den? Vad har de att dölja? Vad händer om man börjar gräva själv? Spännande. Och det här är alltså långt in i modern tid. I vår livstid så har det lämnats in propåer om att få gräva ut Glastonbury för att hitta heliga graal. Särskilt efter Indiana Jones-filmen så dök upp många som verkligen vill sätta spaden i jorden på den rätta platsen. Dessutom, och det här är det faktiskt roliga, sådana här krångliga historier om att Josef åker från Palestina till England och plockar med sin graalen, de framkallar ju någon sorts varför då-frågor. Alltså okej, han flyr från Palestina för att undvika förföljelse, så långt är vi med. Men varför till England? Alltså varför inte till Grekland, Italien, Spanien eller Nordafrika? Vilket land som helst som ligger närmare än England? Där det dessutom regnar och jobbigt och Biscayabukten på hösten. Det. Varför? Och då måste man ju svara. Och då blir det nya legender. Och det här är en av mina engelska favorithistorier. Nu är vi framme på 1700-talet och blir den här legenden väldigt tydlig. Jo, skälet till att han gjorde det var ju att egentligen så är han i själ och hjärta engelsman. Liksom Jesus också för övrigt. Alltså hela familjen måste rimligtvis ha haft starka band till England. För det vet ju alla i England på 1700-1800-talet att Gud älskar England mer än alla andra. God is Englishman. Alltså inklusive Jesus och Maria och hela det här gänget. Och skälet till det måste ju vara att de var ekonomiskt verksamma. De är ju judar dessutom. Det vet ju alla att de håller på med ekonomi och sånt där. Och pengar och banker och gruventreprenör. Tåg Cornwalls tenngruvor måste man rimligtvis haft intresse från Palestinas håll. Josef Arimathea jobbade säkert som någon sorts filialchef i någon sorts gruvområde i södra England. Det skulle förklara varför han åkte tillbaka dit. Förklara också varför ingenting nämns om Jesus tonår. Han försvinner vid 11-12-årsåldern och dyker upp när han ska predika i 28-29-årsåldern. Vad gör han däremellan?
Han är naturligtvis i England.
Han är naturligtvis hemma i England. Och vad gör han där när han inte pryar och jobbar lite på Fab och Josefs gruva? Jo, han predikar förstås. Det är ju ändå hans jobb, vet man ju när man läser Bibeln. Och hela väl en och annan som är sjuk och bygger kyrka och startar kristendomen i England. Det skriver man ju inte om evangelierna, för de bor ju inte i England. Men det här borde ju alla engelsmän veta. Och det här är bakgrunden till en av Englands mest berömda allsånger, William Blakes Jerusalem. Those feet in ancient times walk upon England's pleasant pasture. Ja, det är William Blake, stor känd poet och konstnär sen 1700-tal, som skriver om hur Jesus när han var ung gick runt i Glastonbury och kopplade av lite i det sköna gröna gräset. Så kan man alltså spinna vidare på ett Arthur, två Graal, tre Josef, fyra, vad gör han ens i England, och fem, hängde ni Jesus med också? Och det här är väldigt lätt för oss att skratta åt från distans. Folkligt skrönebildande som går kubik i. Men det säger också väldigt mycket om hur människan älskar såna här berättelser och bara vill tänja ut dem och berätta mer. Och berättandets dynamik blir så stor att man till slut börjar tro på det.
Ja, det är häftigt.
Ja. Kung Arthur och riddarna kring runda bordet. Ja, vad säger de dig? Känner du någon dragning till de här berättelserna? Skulle du kunna skriva riddarna kring runda bordet historien?
Det hade jag lätt kunnat göra.
Ja, för de har ju vid flera tillfällen glidit in i vår berättarkultur och folk har tagit dem till sig och identifierat sig med dem. Och jag får göra en liten utvikning igen här, för vi börjar närma oss slutet på podden. Vi hade under 1200-1300-talet två årligen återkommande korståg till Litauen som var internationella.
Just det.
Det är i Preussen, i Marienburg, där samlas alltså folk från Frankrike, England, Tyskland och Sverige för att ge sig ut på en sommarreise och en vinterreise. En sommarexpedition och en vinterexpedition rakt in i Litauen. Det är någon sorts storviltjakt på hedningar. Och när man kommer dit, det är ett rent aristokratiskt krigsnöje. Då blir man hälsad som någon sorts aspirant på att vara med vid runda bordet. Man blir hälsad av en högmästare, man får veta var fienden ligger. När man sen återvänder, ja, då får man hänga upp sin sköld i Königsbergs domkyrka. Man får sitta vid Ehrentisch ärebordet, som givetvis är runt, och så får man känna sig som en av riddarna vid runda bordet. Så att man kan gå in i den här rollen, alltså lajva runda bordet riddare under tysk sedmedeltid. Så stark var den här aristokratiska drömmen att bli en i gänget.
Det här måste vi antagligen återkomma till när vi kommer så långt fram i historien.
Ja, för det här visar ju hur berättelsen, myten, blir så stark att den går in och trots att det är rent fejk påverkar människor till att agera själva. Så kung Arthur, trots att han aldrig, troligen aldrig har existerat, han lever förstås. Arthur lives.
Ja, det var en bra avslutning, Dick. Ska vi säga tack och hej för idag då?
Vi säger tack och hej för idag, och nästa gång så möter vi en person som är raka motsatsen mot Arthur. En person som bevisligen har existerat och som man nästan kan ta på och se på, för det ligger bara ett litet reliksskrin mellan oss och hans skelett.
Då blir det Karl den store. Tack och hej!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.